Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar, personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ach, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
Klockan är strax innan 5 på morgonen, den 1 maj 2010, när SOS Alarm får ett samtal. Samtalet kommer från Long Island, New York, USA. Den som ringer är en ung kvinna. En kvinna som har panik. Hon skriker att hon behöver hjälp och att, citat, de försöker döda mig. Kvinnan som ringer är 24-åriga Shannon Gilbert. Hon är för tillfället hemma hos en man hon inte känner. Och något verkar gått fruktansvärt fel. Strax så rusar Shannon ut i natten för att aldrig någonsin ses i livet igen.
Jag heter Linn.
Och jag heter Jenny.
Nu börjar spöktimmen. Då kör vi del 2. Mm-hmm. Av oklara mord.
Ja.
Första gången som vi någonsin kör en del två av någonting.
Ja,
helt sjukt. Okay.
Ja, kul att testa något nytt.
Ja, det men blir, det är ju det.
Då får man lite mer tid att verkligen grotta ner sig i de här fallen. När man behöver mer tid.
Ja.
Och det här blir ju då det sista vanliga avsnittet för den här säsongen.
Mm.
Men vi sänder ju på tisdag också, men då blir det en specialare.
Då blir det en specialare som knyter an till det vi ska prata om nu.
Precis. Och du som lyssnar kanske eventuellt känner igen det här, eller det kanske låter lite bekant. Och det är ju för att det har ju kommit en rätt så ny film som heter Lost Girls, som då är baserat på det här fallet. Och det var den här filmen som gjorde att jag fick upp ögonen för det och bara kände att jag måste berätta om fallet.
Och du har förbjudit mig från att se den.
Jajamän,
innan vi skulle podda.
Du kan kolla på den ikväll om du vill, men inte innan.
Nej.
Men alltså, det gör ingenting om du som lyssnar har sett den här filmen, för att jag kommer komma med annan information och mer information. Så jag lovar, du kommer föra saker du inte vet ändå. Men vi ska ju då börja prata om den här kvinnan, 24-åriga Shannon Gilbert. Hon föds då 1986. Hon växer upp i en småstad utanför New York City med sin mamma. Och hon är den äldsta av tre systrar. Hon beskrivs som en otroligt bra stora syster, och när de är yngre så brukar hon då hjälpa sina små systrar med hemläxorna. Och hon står väldigt nära sin familj. Hon är en glad, ambitiös tjej som är väldigt intelligent. Hon tar till och med studenten ett år tidigare än alla andra. Shannons största dröm har alltid varit att bli sångerska. Hon vill då stå på de stora scenerna i New York City. Så 2007, när hon är 21 år, så flyttar hon då till Jersey City, New Jersey. Och det är då på andra sidan floden av Manhattan. Här så springer hon runt på auditions hela dagarna, och efter en fullspäckad dag med det så sätter hon sig och pluggar, för hon läser nämligen kurser på universitetet, för att sen då sent på natten jobba för att få det att gå runt ekonomiskt. Men Shannon har väldigt svårt att hålla sig flytande här, och hon vill liksom inte jobba som servitris för att hon tjänar alldeles för lite på det. Och snart är hon helt punk. Det man måste veta om Shannon också är att hon är en sån tjej som vill klara sig själv. Och hon vill också bevisa för allt och alla att jag kan ta hand om mig själv. Jag behöver minsann ingen annan som tar hand om mig. Så det hon bestämmer sig för att göra när pengarna är slut, det är att ge sig in i sexbranschen. Och pengarna hon tjänar på det här, de behåller hon inte bara själv, utan hon hjälper även mamma och systrarna hemma med pengar. Familjen vet vad Shannon håller på med, men hon berättar för familjen att det här är bara tillfälligt, bara tills dess att jag är klar med skolan. Så hon lägger då ut annonser och säljer sig själv på en sida som heter Craigslist. Och det är ju, jag vet inte, man kan väl säga typ som Blocket. Alltså det är en köp- och säljmarknad, helt enkelt. Och
väldigt stort.
Väldigt, väldigt stor är den ju. Och alltså, när hon börjar sälja sex, då börjar hon tjäna de pengar hon behöver. Men det är ju ett väldigt, väldigt farligt jobb. Prostituerade blir ju ofta rånade, lurade, våldtagna och misshandlade. Så för att minska den här risken som det ändå är, så väljer hon att alltid jobba med chaufförer. Och det är då alltså en man som kör henne till torsken, väntar utanför och sen kör hem henne igen. Och hon har då två stycken chaufförer som hon brukar jobba med. Den ena är Alex Diaz, och det är då hennes pojkvän. Och den andra som hon jobbar med ibland, det är en äldre man vid namn Michael Pack. Som jag sa så är ju Alex Shannons pojkvän. Men alltså, de har ett lite ostabilt förhållande, måste man ändå säga. Alex kan bli väldigt våldsam. Vid ett tillfälle så till och med krossar han hennes käke.
Oj!
Ja, så hon måste åka in till akuten och måste operera in en titanplatta. Så att han är väldigt obehaglig man. Men hon älskar honom väldigt mycket, så hon stannar ändå kvar hos honom. I introt så berättade jag ju om ett larmsamtal som Shannon ringer. Och när hon då ringer det här samtalet, så är hon hemma hos en kund. De flesta av hennes kunder bor i New York City. Men just den här dagen så är hon då på Long Island. Mer specifikt så är hon i Oak Beach på ön Jones Beach Island, som då är en del av Long Island i New York. Och det är ungefär en timmes bilresa från där hon bor. Och i vanliga fall så åker hon inte så långt, för att ofta så är hon ju bara hos en kund i ungefär en timme. Men den här dagen så har kunden sagt att han betalar för 5 timmar, så det är ju väldigt mycket pengar. Så därför väljer hon att åka.
Och med sig den här dagen så har hon då chauffören Michael Pack, alltså inte pojkvännen. Så strax efter midnatt den 1 maj 2010 så anländer de då till Oak Beach. Det här är liksom ett gated community. Och jag tror inte riktigt vi har något svenskt ord för det.
Nej.
Men de har ju det typ i USA. Så det är ju stort sett att du kommer ju inte in i samhället för du måste ta dig förbi typ en grind.
Mm.
Alltså det är liksom inhägnat typ.
Exakt.
Handlar väl om säkerhet.
Ja, det är ju väldigt rika som bor i sådana områden.
Ja, precis. Och det här är verkligen en, alltså ett fint område. Det är typ 50 hus ungefär som ligger precis vid havet. Shannon går då in till torsken Joseph eller Joe Brewer medan Michael väntar utanför i bilen. Men som sagt, de kommer dit efter midnatt så klockan är ju väldigt, väldigt mycket och hon ska ju vara där inne i 5 timmar så att Michael blir väldigt trött och han råkar somna i bilen. Men så vaknar han runt 4:30 på morgonen av att det knackar på bilrutan och då är det då sexköparen Joe som står utanför. Joe är då väldigt irriterad och han säger att Michael måste följa med honom in och hämta Shannon för att hon vägrar gå. Michael kliver då ur bilen och går med Joe in i huset. Och där hittar Michael Shannon gömd bakom soffan i vardagsrummet. Han ser då att hon i handen håller sin mobil och i andra änden luren så är ju då SOS alarm. Shannon har då panik. Hon är väldigt, väldigt rädd. Någonting har ju gått fruktansvärt fel. Michael, han försöker prata med henne, men det går inte. Och det är då här, när Shannon sitter i telefonen, som hon säger, de försöker döda mig. Inte han, utan de. Och vad menar hon med det? Vad är det egentligen som har hänt här inne? Som jag sa så är Joe väldigt irriterad, så att han närmar sig Shannon och typ försöker ta tag i henne för att släpa ut henne i huset. Men då slinker hon undan, hon reser sig upp och så börjar hon springa. Hon rusar ut ur huset, men istället för att springa till bilen och ta hjälp av sin chaufför, som ju då ska vara hennes trygghet här, så börjar hon springa ifrån honom och bort från bilen och ner för gatan. Hon är helt panikslagen och springer och skriker "Hjälp mig!" samtidigt som då SOS Alarm fortfarande är kvar i luren. Michael blir väldigt irriterad på henne eftersom att hon springer från honom så att han sätts i bilen och börjar köra efter henne. Shannon börjar banka på dörrarna till husen som är längs den här gatan och skriker hjälp. Och då är det en äldre man som redan är uppe, som sagt klockan är runt 5 på morgonen. Han öppnar då och då skriker hon igen hjälp mig, hjälp mig. Han lyckas inte få ur henne vad det är som hänt men han ringer då också efter polisen. Och efter bara någon minut så rusar Shannon därifrån och hon springer vidare när den här mannen kan se liksom billyktorna komma. Han kan se hur Shannon fortsätter ner för gatan för att sen bara försvinna helt spårlöst.
Men vadå, så man har ingen aning om vad det är som har hänt?
Nej, alltså här bara försvinner hon. Här och nu så har man ingen aning.
Väldigt märkligt.
Mm. Det som hände sen är att pojkvännen Alex vaknar upp dagen efter och hon är inte där. Han ringer ju då såklart till Michael Pack för att han vet att det var hennes chaufför den här natten. Och Michael blir då helt chockad över att hon inte är hemma än. Och sen berättar han om den här galna natten. Han berättar hur ologisk och irrationell Shannon har varit. Och han säger att han stannade i det här samhället och letade efter henne till typ solen hade gått upp och sen gav han upp. Och då tänkte han att hon tar sig hem själv. Vilket ju är väldigt konstigt i och med att det är han som har kört dit henne och hon är mer än en timme hemifrån.
Mm.
Och som chaufför så ska du inte lämna henne.
Nej,
så det är ett konstigt resonemang från hans sida, tycker jag. Men här väljer då Alex att ringa till polisen. Men polisen hjälper inte till. De tar inte det här seriöst. Det är ju en prostituerad som är saknad. Så att de hjälper inte till överhuvudtaget. Så Alex ringer då till en syster till Shannon, men inte heller hon har hört ifrån sin syster. Och det är när hon då också ringer till polisen som polisen väl alltså, börjar kolla lite på det här. Vad är det som har hänt?
Det är så sjukt.
Mm.
Alltså att de inte bryr sig.
Ja, verkligen. Och de börjar då kolla på det här larmsamtalet, alltså när Shannon ringde till polisen. Då inser de att det här pågick i 23 minuter.
Oj.
23 minuter pratade de med Shannon. Under det här samtalet så försökte hon berätta vart hon var, enligt poliserna då. Men alltså, i och med att hon inte hade kört själv och hade aldrig varit här innan så var väl hon lite lost. Så att hon hade väldigt svårt att berätta vart hon var. Och vid någon tidpunkt så bryts ju då det här samtalet. Och jag måste säga det också att det är lite delade meningar hur hon beter sig under samtalet. Enligt vissa poliser så är det så här, nej hon var helt lugn, det var inget konstigt. Medan andra som har hört det säger att nej, hon var helt hysterisk.
Oj, och det är ju ganska stort spann där.
Ja, och det är inte bara det att hon var helt hysterisk, utan vissa påstår att man typ kan höra alltså, hur det låter som att det blir tumult eller som att det är någon fight typ.
Mm-hmm.
Väldigt stor skillnad. Hur var det egentligen liksom? Och förutom det här så ser ju polisen också att det är ytterligare två från det här samhället som då har ringt till polisen den här tidiga morgonen eftersom det är en kvinna på gatan som är helt utom sig och skriker. Men polisen har försvarat sig med att där och då så kopplar de inte ihop. Alltså det här jättelånga samtalet med de här två korta samtalen från folk som bor där. Så det tar ungefär en timme innan polisen dyker upp på platsen, trots att folk alltså har ringt efter hjälp. Och problemet här är att tiden går och polisen hittar ingenting. Och det är verkligen så här att, alltså, det är klart att polisen jobbar lite, men det är inte som att de lägger ner hela sin själ i det här. Nej. Och Shannons familj måste hela tiden kämpa för att polisen ska fortsätta leta och de måste tjata och hålla på. Och så 7 månader efter Shannons försvinnande, det är då en kall decembermorgon 2010, så hittar polisen en kvinnokropp i området. Shannons familj blir kontaktade och får veta att Shannon är hittad. Men när man tar närmare koll på den här kroppen så visar det sig att den här kvinnan har ingen titanplatta i käken, vilket ju Shannon har. Polisen har alltså mycket riktigt hittat en mördad kvinna i samma område som där Shannon försvann. Och inom loppet av några dagar så kommer polisen hitta ytterligare 3 mördade kvinnor i samma område, men ingen av dem är Shannon.
Men what? Så det är en seriemördare, eller?
Det verkar inte bättre än så.
Nej.
Och jag ska snart återgå till vilka det är polisen har hittat, men jag tänkte att jag ska prata lite mer om dagarna efter Shannons försvinnande först. Shannon Gilbert är alltså spårlöst försvunnen, och polisen verkar väl inte riktigt helhjärtat försöka hitta henne. 2 dagar efter hennes försvinnande så får då plötsligt hennes mamma Marie ett samtal.
Mm-hmm.
Det är då en man som ringer. Han identifierar sig som Dr. Peter Hackett. Och det här är då en man hon aldrig någonsin har pratat med innan. Hon har ingen aning om vem han är. Han frågar då Shannons mamma om hon vet vart Shannon är, om hon är hemma. Och mamman svarar att nej, Shannon är inte här. Peter säger då att han har ett hem för flickor som har hamnat lite snett. Och han berättade då att han hade sett Shannon den där natten och att han hade tagit hand om henne och gett henne medicin för att lugna henne. Och han säger nu att han är orolig för henne och vill bara veta att hon är okej eftersom, jag menar, senast de träffades så mådde hon ju inte så bra.
Okej.
Okay. Och Marie får alltså genast en dålig känsla i magen och frågar, hur har du fått tag på mitt nummer? Och han säger då att nej, men Shannon har gett mig det. Och Marie säger i dokumentären People Magazine Investigates från november 2016 att, alltså nej, Shannon skulle aldrig någonsin ge ut mitt nummer till någon.
Nej.
Och förutom det så har hon ju liksom aldrig bott på något hem. Alltså när Shannon mådde dåligt så kom hon hem till sin mamma. Och sen så bodde hon där och hon behövde komma bort. Så det är inte heller det här att, alltså hon skulle kunna känna Peter så. Så vem fan är det här?
Ja.
Det visar sig då att den här Peter mycket riktigt bor i ett av husen i Oak Beach.
Alltså det här samhället då?
Precis. Och han är en läkare och han har bott här i ungefär 20 år. Som jag har sagt flera gånger nu så gör inte polisen jättemycket för att hitta Shannon eller för att hjälpa hennes familj, så att de åker själv ut till Oak Beach och börjar prata med grannarna och frågar vad de har sett. Och då träffar de ju även Peter här och konfronterar honom om det här samtalet. Då säger han att Nej, jag har aldrig ringt dig. Jag har inget hem för flickor, det skulle jag ju aldrig säga. Alltså, va? Nej, jag skulle aldrig ringa dig. Vad snackar du om?
Så antingen så ljuger han eller så är det någon som har uppgett sig för att vara honom?
Mm, så verkar det ju. Och Marie berättar för polisen om det här samtalet och när de kontaktar Peter så nekar han igen. Och det är väl, alltså det Marie känner här är att alltså det är typ inget som tar mig på allvar. Det känns inte ens som att det är någon som typ tror på mig när jag säger att jag har fått ett samtal.
Ja.
Och det är liksom så hon blir bemött typ hela tiden. Polisen kollar väl lite på Peter men de tycker inte att han verkar så misstänkt. Och alltså det Marie och det hela familjen känner, det är väl att alltså polisen verkar inte se det här som en ung kvinna, en dotter, en flickvän, en syster, en bästa kompis som är försvunnen. Utan polisen verkar se det som att det är en prostituerad som är försvunnen.
Och då är man inte värd någonting.
Nej, exakt, enligt dem. Och det är ju då som sagt först 7 månader efter att kärnan försvunnit i december 2010 när man söker av ett område i närheten som man hittar 4 andra kroppar. Och det här området där de hittat kropparna, alltså det är väldigt svårt att söka av. För det första så är det liksom längs en motorväg och sen så är det bevuxet område skulle man kunna säga och sen är det havet. Och det här området är liksom väldigt snårigt så att det är svårt att gå där. Och det är inte som att om du kör förbi så ser du om det skulle ligga något där. Men det är där de hittar kropparna. Så att det är ju helt enkelt ett perfekt ställe att gömma kroppar på.
Mm.
För det är ingen som hittar det där. Men de här 4 kvinnorna då, alla de kvinnorna är i 20-årsåldern, precis som kärnan. De har inga ägodelar på sig. De ligger ungefär 150 meter ifrån varandra, nästan sida vid sida. Alla har stryps till döds och de är inlindade i säckväv.
Mm-hmm.
Det visar sig då att det här är 4 kvinnor som polisen inte alls eller knappt har letat efter. För alla de här 4 kvinnorna har ju en sak gemensamt. De är prostituerade. Och precis som kärnan så har de då haft annonser på Craigslist. Den första de hittar, det är 24-åriga Melissa Bartholomew. Hon är uppvuxen i Buffalo-området i New York. Hon står väldigt nära sin familj och framförallt sin lilla syster Amanda som är 9 år yngre. De är verkligen bästa vänner. Enligt Melissas mamma i dokumentären People Magazine så har Melissa det absolut största hjärtat. Hon flyttar till New York City efter high school för att hon vill bli hårstylist. Drömmen är då att jobba som hårstylist några år här för att sen kunna öppna en egen salong. Även efter att hon har flyttat till New York City så kommer hon hem väldigt ofta. Men det familjen inte vet det är att Melissa kämpar för att få det att gå runt ekonomiskt och att hon då har börjat jobba som prostituerad för att klara sig. Melissa, hon försvinner den 12 juli 2009, alltså ungefär ett år innan kärnan. Samma dag som hon försvinner så ringer hon sin pojkvän och berättar att hon ska iväg på ett jobb ute på Long Island. Ett jobb som hon ska få hela $1,000 för. Pojkvännen svarar då att han kan köra henne, men hon tackar nej. Och enligt pojkvännen så är hon väldigt hemlighetsfull, men hon säger hela tiden att hon ska tjäna massa pengar. Melissas hyresvärd ska ha sett Melissa sitta ute på trottoarkanten utanför sitt boende ungefär vid midnatt och ska ha sett hur Melissa har gått iväg. Och det är då sista gången som någon har sett henne i livet. Det här är enda gången någonsin som hon har varit iväg på ett jobb utan en chaufför. Melissas mamma hör ingenting från Melissa på flera dagar och hon börjar få panik så hon ringer till polisen till slut. Men polisen tar inte det här på allvar och det är de som då berättar för Melissas mamma att din dotter är prostituerad. Men så 8 dagar efter försvinnandet så ringer plötsligt lilla syster Amandas mobil. Det är då ett samtal från Melissas nummer. Lilla systern blir otroligt lättad och svarar. Men i andra änden så är det en man. Och det här är då en man som, alltså det låter som att han är typ i medelåldern. Han frågar då om Amanda är en hora, precis som sin syster. Det här är det första av 6 samtal från den här mannen. Han ringer då bara till Amanda och varje gång så retar han och hånar henne. Och de här samtalen blir bara värre och värre. Under det sista samtalet så frågar han, tror du att du kommer få träffa Melissa igen? Och sen så svarar han på sin egen fråga med: nej, det kommer du inte. Jag har dödat henne. Efter det här så säger han också: jag kanske till och med dyker upp och visar dig hennes ruttnande kropp. Så att han är väldigt, väldigt hotfull. Alla de här samtalen är väldigt korta. De är alla under 90 sekunder. Och de rings från väldigt tätbefolkade områden. Det är som att han vet att om jag liksom har massa folk omkring mig så kommer det bli jättesvårt att spåra mig.
Mm.
Och polisen lyckas ju aldrig spåra de här samtalen då. Men frågan är ju, är det här samma man som senare ringer Shannons mamma?
Ja, exakt. Och utger sig för att vara någon annan. Det känns ju lite som att det är så här samma typ av person typ.
Mm. Ja, det är ett väldigt sammanträffande om det inte är samma person som ringer, kan man tycka, för det är väldigt likt.
Också väldigt typiskt mördare och seriemördare och vilja liksom kontakta offrens familj och vara en del av utredningar och besöka platserna igen.
Ja, också det blir lite som att han drar ut på det.
Mm,
som att han kan njuta extra länge då. Typ.
Ja.
Vilket är så jävla vidrigt att det finns inte.
Det är det.
En annan av dessa kvinnor som hittas, det är 25-åriga Maureen Brainard Barnes. Hon bor då i Connecticut och hon är en singelmamma till två. Innan hon försvinner så är hon otroligt desperat. Hon har då blivit av med sitt jobb. Hon har frenetiskt sökt efter nya men har inte fått något. Och innan hon försvinner så får hon då veta att nu kommer hon bli vräkt. Maureen vet inte vad hon ska göra. Alltså hon kan ju inte hamna på gatan med sina två små barn. Allt känns helt hopplöst och som en sista utväg så väljer hon då att lägga upp annonser på Craigslist. Alltså att sälja sig själv för att kunna tjäna pengar och behålla huset. Så åker hon till New York City för att då träffa sexköpare. Och här försvinner hon spårlöst i juli 2007. Det är alltså 2 år innan Melissa och ungefär 3 år innan kärnan. Efter Maureens försvinnande så är det en kompis till henne som börjar få väldigt konstiga samtal från ett dolt nummer. Det är då en man i andra änden som säger att han vet vart Maureen är och att hon är i ett horhus i Queens. Precis som med Shannon och Melissa så tar inte polisen det här på allvar, hennes försvinnande, utan de påstår att hon har rymt och inte vill ha sina barn.
Men alltså, vad är det för... Du är så arg.
Ja, ja gud. Alltså jag blir helt matt för att jag blir så... Alltså, hur kan man ha en sån syn?
Ja, det är ju kvinnohat.
Ja,
det verkligen. Det är ju det grundar sig i. De är inte värda alltså, det är inte värt att kolla in, för att de är inte ens kvinnor. De är inte ens människor. De är prostituerade.
Ja,
då är man tydligen inte värd någonting.
Ja, hur kan man sitta och uttala sig att hon skulle ha övergett sina barn?
Ja.
Alltså, det är så hemskt, det finns inte.
Ja.
Den tredje kvinnan som hittas är Megan Waterman, 22 år. Megan har vuxit upp med en alkoholiserad mamma och hon fick själv en dotter när hon var 17 år. Och den här dottern är nu 4. Megan beskrivs som en helt fantastisk mamma. Hon bor vid sitt försvinnande i Portland, Maine, men hon är nu i New York och bor på ett hotell på Long Island. Runt 1:30 på natten så lämnar hon sitt hotellrum för att möta en kund. Och här är det väldigt, väldigt konstigt, för att när hon lämnar hotellrummet så tar hon inte med sig något. Hon lämnar ID, hon lämnar mobil på hotellrummet. Och det här är väldigt, väldigt konstigt, och hon är också en sån person som aldrig går någonstans utan sin mobil. Så varför lämnar hon den här gången? Megan försvinner då i juni 2010. Alltså det är ungefär en månad efter kärnan. Som hon försvinner.
Ja, det är också väldigt typiskt seriemördare.
Mm. Det sista, alltså det fjärde offret, det är Amber Lynn Costello, 27 år. Hon föds i North Carolina. Hon är när hon är ung väldigt involverad i kyrkan, men hon utvecklar ett drogberoende och hon tvingas då prostituera sig för att ha råd med sitt missbruk. Hon hatar att vara prostituerad, men hon har inget val. Den dagen när hon försvinner så har hon under flera tillfällen suttit i telefon och pratat med en och samma torsk. Det här är då en man som erbjuder henne $1,500 för en natt. Amber har en rumskamrat som berättar i den här People Magazine-dokumentären att han märker hur Amber blir mer och mer avslappnad för varje samtal. Hon bestämmer sig till slut för att åka och träffa den här torsken, och då säger rumskamraten att nej, men jag skjutsar dig. men Amber säger nej. Rumskamraten säger då att ja, men ta med din mobil i alla fall. Men även det här säger Amber nej till. Hon ska då ha sagt, nej, det är inte det han vill. Och sen så berättar hon att torsken ska hämta upp henne. Efter det här så lämnar hon sitt hem för att aldrig mer ses i livet. Och hon försvinner då den 2 september 2010, alltså efter både Shannon och Megan. Och det är då 3 månader efter hennes försvinnande som man hittar då bland annat hennes kropp. Och det här är så otroligt konstigt, framförallt det här varför lämnar de sina ägodelar hemma? Alltså prostituerade är ju ofta väldigt bra eller duktiga människoläsare. Mm. Och de är ju väldigt försiktiga för de vet att det är ett väldigt farligt jobb de har getts in på. Och de här tjejerna vet ju faran. Och de här tjejerna jag pratat om nu, de brukar använda mobil och de brukar använda chaufför. Men inte denna gången. Och varför då?
På andra sidan så är det väldigt stora summor pengar som den här personen vill ge dem. Och då tror jag att är man så pass desperat som man ändå är i den situationen och personen erbjuder väldigt mycket pengar och säger att enda kravet är att du kommer utan mobil, utan pengar, utan någonting.
Mm. Men det är, ett konstigt krav. Det borde ju ha tänds en varningslampa, tänker jag. Men det jag tänker också är ju att, alltså som Ambers rumskamrat berättar ju att hon blir mer och mer avslappnad för varje samtal.
Mm.
Så den här mördaren måste ju vara otroligt manipulativ.
Ja.
Och på något sätt så lyckas ju han få de här kvinnorna att känna sig avslappnade. Och få dem att överge sina säkerhetsrutiner. Så han måste ju vara väldigt socialt begåvad, tänker jag.
Men karismatisk.
Mm. Det blir vinter 2010 och polisen tar då ett uppehåll i sökandet och tar upp det igen i april 2011. Och då kommer det visa sig att det här fallet är mycket större än vad de först trott.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag ska snart berätta vidare om det här fallet. Jag bara känner att alltså, vi måste ta en liten paus. För jag blir så otroligt förbannad och trött och helt matt av den här synen på de här kvinnorna.
Ja.
Och det är ju som vi har pratat om. Det är som att de inte ens är människor. De är liksom inte ens värda att leta efter.
Nej.
Och det är inte bara Alltså vissa poliser som har den här synen. Det är liksom hela det här samhället Oak Beach verkar inte överhuvudtaget bry sig om de här kvinnorna. Eller att man då fortfarande letar efter en som är försvunnen, alltså kärnan. En man som bor i det här samhället säger då i den här dokumentären som jag pratat om, People Magazine, att, citat, prostituerade, mord, alla är less på att höra om det. Alla är bara trötta på att höra historien om och om igen. Och det här verkar vara hela samhällets syn på det. De vill bara att media och polis bara ska dra därifrån utan att visa någon sympati alls för kärnans familj.
Det är så jävla fruktansvärt alltså.
Ja, verkligen. Och alltså, medierna skriver också ofta om liksom, de prostituerade. Som att det är typ hela grejen med dem, inte att de är offer. Att de liksom är riktiga människor med folk som älskar dem och som saknar dem.
Nej. Jag menar, hade alla jobbat med någonting annat? Alltså man skriver inte ut vad de jobbar med, alltså vad de får betalt för. Nej. Det är inte så här, rökdykaren Annette
Nej.
Hittades, utan det är så här, kvinna hittad.
Ja, gud ja. Ja, men det är så typiskt bara för att de är på studerade.
Ja, bara för att visa att, ja, så det är liksom, ja, men man kunde tänka sig att det skulle kunna hända. Typ.
Ja, gud ja. Och att lite, det blir lite som att det är så, fast de fick skylla sig själva. Lite den tycker jag att det är. Och det är så hemskt, för att hade bara de här försvinnandena tagits på allvar från första början så hade man ju kanske kunnat förhindra några av morden i alla fall. Och jag fattar liksom inte hela den här synen som, alltså samhället i stort. Nu pratar jag inte bara om New York längre, utan liksom hela världen verkar ha på prostituerade. Att man typ ser ner på dem, som att de gör något fel. Alltså jag fattar liksom inte det här, varför de skulle vara mindre värda och liksom typ äckliga. När det är inte de som köper sex.
Nej, exakt.
Alltså det är inte de som gör det äckliga, det är ju sexköparna som är jävla äckel.
Mm.
Och jag bara tycker att det känns som att det är typ mer accepterat i samhället att köpa sex än att sälja.
Ja, det är 100% också för att det är män som köper.
Ja, men varför i helvete är det så?
Ja, för att vi har den synen på kvinnor. Att ja. Vi är mindre värda.
Ja, men alltså, jag tycker också att det känns lite som att det är där, alltså, synen på kvinnors och mäns sexualitet. Att det är så här, ja men män älskar ju sex. Det vet ju alla. Så det är inte konstigt att han köper och det är helt okej. Okay. Men en kvinna, alltså det är så här, hon får ju inte gilla sex överhuvudtaget.
Nej.
Och en kvinna ska ju absolut inte ligga med en massa män, för då är hon ju inget värd. Då är hon ju en hora. Och det är ju liksom det absolut värsta du kan kalla en tjej. Ja. Man kan ju typ inte hamna längre ner liksom i samhällets ögon än att vara liksom en äcklig jävla hora.
Ja, om en kille ligger med jättemånga så är han en king.
Ja, gud
ja. Han kallas ju aldrig för en hora.
Nej, nej, aldrig.
För hora är ju ett kvinnlig, alltså en kvinnlig grej liksom.
Mm. Ja, verkligen.
Enligt alltså, många. Alltså det finns ju manliga, alltså män som är prostituerade också.
Ja, precis. Och det finns ju, alltså det finns ju kvinnor som köper sex, men de är ju väldigt få. Så därför kommer jag ju säga män nu bara, för att det är den stora majoriteten.
Ja, och jag blir också så jävla irriterad att vi ens ska behöva så här sifa upp för det.
Mm.
Så vi, alltså, vi vill inte ha några kommentarer där det är folk som ska så här, kvinnor köper också sex! För det är liksom, det är inte ett problem i samhället.
Nej.
Så inga sådana kommentarer överhuvudtaget. Alltså på riktigt. Nej, men alltså, jag bara, måste bara säga det. För att jag blir så jävla provocerad och förbannad när folk ska försvara sexköp och försvara de här äckliga männen. Och liksom, identifierar du inte dig med en man som köper sex och tycker att det är normalt att betala för att stoppa in din snopp i en tjej som förmodligen inte vill att du ska stoppa in din snopp i henne.
Nej.
Så, alltså, ta inte åt dig då.
Nej. Nej, jag ska bara säga det också, att det är klart att det finns också killar som säljer sex och icke-binära som säljer sex. Men jag kommer ju prata om kvinnor som säljer sex nu i och med att offren som jag pratat om är kvinnor.
Exakt.
Det är därför jag har lite mer den synen. Och, alltså, nu bor vi ändå i Sverige, så jag tänkte att vi kan kolla lite på hur det ser ut här, för givetvis har vi ju prostitution även här.
Det är också intressant att dagen som vi spelar in detta så är det en väldigt känd tv-profil som grips för att ha köpt sex.
Ja,
det är också jävligt ofräscht.
Mm. Ja, verkligen. Och det visar ju bara hur aktuellt det är.
Liksom. Exakt.
ETC granskade 2014 de sexköpsdomar som då hade kommit i landets största städer. Och då kom de fram till att medelåldern på de dömda, det var 43 år och det var då män med genomsnittsinkomst på 255 500 kronor. Den klassiska sexköparen är ju alltså inte någon skum snubbe i samhället, liksom bottenskikt, vilket också ibland känns som att folk tycker.
Mm.
Utan den vanligaste sexköparen är ju liksom en vit man i medelåldern. Ofta så har han fru eller flickvän och ofta barn. Det här är ju män som ändå tjänar rätt bra, för de har råd att lägga flera tusen på sexköp varje månad.
Ja.
Simon Häggström, han är före detta chef på prostitutionsgruppen inom polisen. Den lades tyvärr ner 2019. Och han har då skrivit flera böcker om sin erfarenhet av prostitution. Och i boken Skuggans lag, en spanares kamp mot prostitution, så skriver han att var tionde svensk man köper sex.
Oh.
Alltså det är så många, tänk var tionde. Kolla på en klass, det finns ju alltid mer än 10 män i en klass.
Oh.
Alltså statistiskt sett så finns det då flera sexköpare där. Och det finns en otroligt bra podcast som jag är så berörd av den, och den är så hemsk och den är så fruktansvärd att lyssna på, men den är så brutalt viktig. Och det är då en podcast som är gjord av Göteborgs-Posten och den heter Systrar. Och här är det då några otroligt modiga kvinnor som då berättar om sina erfarenheter av att sälja sex. Och här är det då en av de här kvinnorna som säger någonting som jag tycker sammanfattar så väldigt bra vem som köper sex. Och hon säger då citat: "Jag tycker det är viktigt att folk förstår att det inte bara skulle kunna vara, utan det är din pappa och din bästa killkompis, din pojkvän." Och det är sån otroligt tydlig bild, tycker jag. Och i den här podcasten så, alltså det är ju liksom allting från studenter till gamla gubbar som köper. Och att det är liksom, nej men jag vet inte, det känns på ett sätt okej i samhället, om du förstår.
Ja, men det känns som att alla, jag vet inte hur jag ska säga detta, men jag vet alltid någon, när jag pratar med någon kille, och när jag så här, åh nej men känner du någon som har köpt sex, så är det alltid någon kille som kan så här, om det inte är personen själv, vilket jag faktiskt aldrig har träffat någon, men man kan ljuga också,
eller
precis vad man har erkänt, så är det alltid någon som säger, ja men gud, min kompis kompis gjorde det när han var utomlands, och ja, men jag känner en som gjorde det och bla bla bla. Alltså det alltid är någon som känner någon.
Ja,
och det är så sjukt, för att jag tror att det är ett sånt stort mörkertal här.
Ja.
Så att det är så obehagligt. Och det här jävla kvinnohatet.
Mm. Ja, som vi har pratat om innan, den här jävla bilden av den lyckliga horan.
Mm.
Att det är så här, nej men jag vet inte, att det är någon som skulle vilja ha sex med de här männen.
Ja.
Alltså det också, som vi har sagt innan, det finns ju fan ingen som, så här, ah, jag var 5 år när jag bestämde mig för att jag skulle bli prostituerad. Och vad jag drömde om det då. Utan det är ju någonting du tvingas in i av en eller annan anledning.
Ja. Och kvinnor som tas från fattiga länder, som vi har pratat om innan också.
Mm, exakt.
Och kommer hit och bara, åh nej men de vill detta. Man bara, nej, de tas mot sin vilja.
Ja.
Och sen är de fast. För de kommer inte därifrån.
Mm. Ja, verkligen. Jag och Simon Häggström, han pratar ju också om det i boken, liksom vilka är det som säljer sex? Och precis som du säger så pratar han ju om att det är kvinnor från andra länder, fattiga länder. Och det här är ju kvinnor som oftast inte har något val, utan de är då antingen här som offer för människohandel, eller är de här som en del av den, alltså, organiserade prostitutionen, oftast. Och summan av kardemumman så är det alltså en man som står bakom och tar hennes pengar.
Mm. Och sen finns det väl många svenskar, alltså svenska vanliga tjejer också.
Ja, absolut. Och Simon skriver det att det är många som tror att de svenska är typ så här tungt drogmissbrukare som behöver pengar till sitt missbruk, men att det är inte så.
Nej.
Och det är väl också ett argument att det är så här, fast vi svenskar har det så bra så att de som är prostituerade, de älskar sex. Och så är det verkligen inte.
Nej.
Om vi ska kolla på just då svensk prostituerad kvinna, så de flesta gör debut när de är 13-14 år, ungefär.
Alltså som prostituerade?
Alltså de säljer sig första gången när de är 13-14 år.
Herregud alltså.
Och anledningen till att svenska tjejer då säljer sex enligt Simon, det är väldigt ofta psykisk ohälsa. Det kan vara ett självskadebeteende i bilden. Alltså att man utsatt sig själv för destruktivt sex som ett sätt att hantera svåra känslor av ångest och depression. Alltså du använder typ sex istället för att skära dig, till exempel.
Eller svälta dig eller någonting annat.
Exakt. Den klara majoriteten av svenska tjejer som säljer sex har ju då själva blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn eller tonåringar. Och det är då tjejer som inte har fått stöd eller hjälp att ta sig igenom det, så att det här är liksom öppna sår. Och de här kvinnorna försöker läka då genom att prostituera sig, helt enkelt. De försöker ta tillbaka kontrollen. Nu är det liksom det är inte någon man som ska komma här och ta kontroll över min kropp, utan nu väljer jag att nu säljer jag mig. Så att nu väljer jag när jag blir våldtagen och så ska jag få pengar. Alltså så, förstår
Nej,
du liksom?
Jag förstår vad du menar.
Och det kan ju funka tillfälligt, men i längden så får det ju motsatt effekt. Och jag vet inte, jag tror inte att det går riktigt att förstå om du inte har blivit våldtagen, hur mycket det påverkar den. Alltså vad det gör med en om man faktiskt har blivit våldtagen.
Mm.
För det är ju inte bara det här att någon har tagit sig rätt till din kropp och att du har tappat kontrollen, utan det är ju även hela den här, hela samhällets syn på kvinnors sexualitet. Alltså, för det är ju inte riktigt okej att bli våldtagen. Då var det nog ändå ditt fel, lite.
Ja, vad hade du på dig egentligen?
Ja, det är liksom inte accepterat att bli våldtagen, eller vad man ska säga, vilket ju är så sjukt.
Det är ju inte ett riktigt brott enligt många.
Nej.
Det är ju aldrig någon som säger, åh, jag blev rånad. Ja, vad hade du på dig då?
Ja, exakt. Så att det blir ju liksom, det är ju både samhällets syn och det är samtidigt en syn, alltså som du har lärt dig från barnsben själv. Så att den är ju så djupt inrotad i dig själv också.
Ja.
Och som sagt, har du inte blivit våldtagen så kan det nog vara svårt att förstå den liksom fruktansvärda känslan av att ha tappat all kontroll över din kropp. Och liksom det gigantiska behovet som finns av att försöka få tillbaka den, liksom.
Mm.
Och jag har ju typ inte berättat det för någon. Men du vet ju, Linn,
mm.
och podden är ju ändå lite av en safe zone. Så. Men för att, alltså jag har ju blivit våldtagen en gång, vilket vi ska prata om lite mer nästa vecka i säsongens sista avsnitt.
Mm.
Så jag ska inte gå in på det nu. Men, alltså, och jag sålde ju aldrig sex, men jag bara förstår känslan av, alltså, hur förtroendet för män, för det första, förstörs. Och, alltså, och som sagt, att man kan vara villig att gå väldigt långt för att ta tillbaka kontrollen igen,
mm.
om du förstår vad jag menar.
Ja, absolut.
För det är ju ändå på något sätt så hjärnan fungerar, eller vad man ska säga. Och jag tycker bara att det är, alltså jag blir så fruktansvärt ledsen över att det finns kvinnor som, alltså på grund av det, hamnar inom prostitution.
Mm.
För enligt liksom både poddens systrar och Simon då, som jag pratat om, så alltså det skadar dig otroligt mycket om du börjar sälja dig själv. Och de här kvinnorna bryts sakta ner och det leder ofta till att de börjar hata sig själva. Och till slut så tycker de inte att de är värda mer än så här. Och jo, det är man.
Mm.
Och om du som lyssnar nu är prostituerad så vill jag bara prata till dig nu. Alltså lyssna inte på dina vidriga torskar. Du är värd att få må bra. Du är värd att få vara lycklig och du är värdefull. Och är du själv fast i prostitution så finns det hjälp att få. Och jag länkar nummer och hemsidor här i beskrivningen. Och jag vill bara, eller vi vill bara skicka all vår kärlek till er. Och vi vill visa att vi finns här. Vi vill stötta er även om vi inte ses när ni hör det här. Men ja, som sagt, vi vill bara ge er en stor kram. Och jag vill också säga till dig som funderar på att börja prostituera dig. Alltså snälla rara du, det är verkligen inte värt det. Du kommer må ännu sämre. Så vänd dig till någon som kan hjälpa dig. Har du någon vuxen så vänd dig till det. Annars kolla på de här länkarna som jag har länkat. Alltså massa, massa, massa styrkekramar till er. Och sen, allra sist, innan vi går vidare så vill jag också vända mig till dig som köper sex. Och jag vill bara fråga, hur fan kan du göra så mot en annan människa?
Mm.
Och jag vill bara säga åt dig, du är aldrig någonsin så igen och du ska fan skämmas. Alltså det du gör, det är brottsligt. I Sverige så är det lagligt att sälja sex och det är ju för att folk som är fast i prostitution ska kunna vända sig till polisen och få hjälp. Men det är olagligt att köpa och det vet du. Du är alltså, om du har köpt sex, en äcklig jävla sexhandlare, en vidrig torsk, det är det du är. Och har du dessutom köpt från en minderårig så är du även en pedofil. Det är så det är. Har du köpt sex, funderar du på att köpa sex, så sök hjälp. Jobba på dig själv. Det finns även nummer i beskrivningen för dig som känner ett behov av att köpa sex för att du behöver göra något åt det här. Det finns ingen ursäkt överhuvudtaget att köpa sex. Min fru har lämnat mig, jag vill ha närhet. Jag får inte sex hemma. Jag är en fetisch, jag måste få leva ut men inte få hemma. Alltså, boo fucking who, det är inte en ursäkt. Och nej, oavsett vad du intalar dig så gör du aldrig någonsin den prostituerade en tjänst. Och sluta intala dig själv att hon njuter av det, för det gör hon inte. Det är på grund av folk som dig som det finns prostitution. Skaffa dig lite fucking empati och medmänsklighet för fan.
Mm. Alltså jag tycker den här vår podd är så jävla viktig.
Mm. Man vill bara...
Jag tycker att det är jättebra att du tar upp detta.
Ja, alltså jag hoppas att det kan hjälpa någon där ute. Att det finns någon som sitter där som behöver höra det.
Alltså det är så jävla sjukt bara. För att jag tror att alla kvinnor kan liksom känna igen sig i det här liksom att man blir, alltså man känner sig så jävla utsatt. Alltid. Och att, alltså att det finns män som liksom vill köpa andra som oss. Det, alltså det är så sjukt. Jag blir så ledsen och arg på samma gång. Så jag vet liksom inte om jag gråter för att jag är ledsen eller för att jag är arg.
Ja, och frustrerad. Alltså man blir så himla... Man vill bara ändra det nu, men det går ju inte.
Nej.
Men med det sagt så tar vi oss tillbaka till fallet. Vi är alltså inne i april 2011. 24-åriga Shannon Gilbert är fortfarande saknad, men polisen har då hittat 4 andra mördade kvinnor. Alla strypta till döds och invirade i säckväv. Polisen har haft uppehåll under vintern med letandet, men har nu dragit igång igen nu i april då. Och som jag sa innan så är det här då ett fall som nu bara växer ännu mer. För nu hittar polisen 5 till kroppar.
Oh, herregud alltså.
Och ingen av dessa är Shannon. Alla de här kropparna hittas relativt nära de här 4 första kropparna som polisen hittade. Men på de här 5 nya kropparna så är det lite annat tillvägagångssätt. Och de här är inte invirade i säckväv. Det är så hemskt, för än idag så har man bara lyckats identifiera en av dessa kropparna. Jag vet tyvärr inte så mycket om henne, mer än att hon heter Jessica Taylor. Hon är 20 år och på polisens hemsida så står det bara en annan känd prostituerad. Hon är då en kvinna som precis som de andra kvinnorna har prostituerat sig på nätet. Jessica försvann då några år innan de andra. Och alltså den största skillnaden med hennes mord är att man redan har hittat hennes bål längre ut på Long Island 2003. Så hon är alltså styckad.
Oh. Så det är bara värre och värre, känns som.
Ja, verkligen. Fast det här är ju alltså innan de här 4 kvinnorna dödades. Och det man hittar nu är då hennes skalle, händer och underarmar 70 kilometer därifrån. Så det här, hon är ju alltså mördad innan de här 4 kvinnorna i säckväv.
Kanske tar för mycket tid och är för jobbigt att stycka.
Mm, det är faktiskt exakt det polisen funderar på. Mm-hmm. Är det så... Alltså har vi 2 olika mördare? Fast det är väldigt också sammanträffande i och med att det är samma område. Eller är det precis som du säger att först var mördaren nojig och kände att den ville stycka och dela på kropparna. Men sen har mördaren blivit så här, det är ingen som hittar den då.
Ja.
Det vet vi inte. Förutom det så hittar man delar av en annan kvinna. Hon är oidentifierad än idag. Och hon hittas då också på båda de olika ställena där Jessicas kropp hittades, om du förstår.
Ja.
Rätt nära de här 4 kvinnorna i säckväv så hittar då polisen en kropp. Den här personen har det biologiska könet man, men är i kvinnokläder kan man se. Och den här personen är misshandlad till döds.
Oj.
Mm.
Och de andra är strypta?
Mm, de här 4 kvinnorna är ju det. Sen tror jag inte man ser dödsorsak på de styckade.
Nej, det är jättesvårt att avgöra.
Ja. Man hittar ytterligare en skalle och tänder från en oidentifierad kvinna. Och det sista offret man hittar, det är resten efter ett barn. Det är då en liten flicka på 2 år. Och via DNA kan man då se att det här är en dotter till en av de oidentifierade kvinnorna. Så man vet inte vem det är. Via ett DNA-prov så lyckas man matcha delar av en av de här oidentifierade kvinnorna med ett par ben som har hittats av vandrare på en grannö till då Jones Beach Island som alla de här kropparna hittas på. Det här är då ön Fire Island. De här benen hittades 1996.
Oj!
Ja. Så om det här är en och samma seriemördare så är det då en seriemördare som hållit på i typ 14-15 år.
Oh, satan, ja.
Men som sagt så skiljer sig de här morden. Och då är frågan, kan du utveckla så mycket som en seriemördare eller är det 2 olika här? Jag såg också i den här People Magazine-dokumentären att det var någon expert som uttalade sig om att alltså, seriemördare är ju väldigt... alltså de vill ju vara i centrum. Och de följer ju nyheterna och sådär. Så att de snackar om att det skulle kunna vara så att det är någon annan seriemördare som har suttit och kollat på tv. Och sen har de sett att fyra kvinnor har hittats i säckväv. Och det är en annan seriemördare som får uppmärksamhet. Så att den personen då åker dit och typ dumpar rester. Men man har ju ingen aning. Polisen är helt inne på att det är en och samma. Men det är ju också det här intressanta, det här med att Shannon sa, de försöker döda mig i samtalet.
Ja. Är det flera seriemördare som jobbar ihop?
Ja, vi vet ju inte. Och det är så frustrerande, man vill bara veta vad som har hänt.
Ja.
Men polisen hittar i alla fall till slut Shannons kropp, men det är då i december 2011. Polisen hittar kroppen först när de då har gett sig ännu längre ut i träsket vid Oak Beach. Och det är, alltså först hittar man hennes jeans, hennes väska, en sko och telefon och sådär. Och några dagar efter det så hittar man hennes kropp. Det enda som är kvar är ju skelettet. Men det man kan se är att hon ligger naken och på rygg. Men polisen tror inte att hon har blivit mördad, utan att hon har tagit sig ut dit själv. För att polisen tycker att det är alldeles olikt de här fyra andra, för hon är ju bland annat inte inlindad i säckväv då. Så polisens teori är, hon har fått någon slags panikattack, kanske orsakad av droger. Och sen har hon sprungit iväg från den enda personen hon kände där. Hon har sprungit rakt in i ett fruktansvärt svårframkomligt träsk. Alltså det ser liksom inte ens ut som att man ska kunna ta sig in där, men det har hon gjort. Sen har hon kämpat sig 1 kilometer in ungefär, tagit av sig alla kläder här, kämpat vidare en bit för att sen trilla ihop och dö.
Mest troligt, ja.
Mm. Alltså, jag tycker också att det känns väldigt troligt. Polisen vet inte varför hon har dött eller vad hon har dött av, men de menar att hon förmodligen har drunknat i det ungefär 1 decimeter höga vattnet, trots att hon då ligger på rygg. Jag tror inte riktigt på det här,
nej,
vilket hörs. Och det gör ju inte heller Shannons familj. Och det är ju givetvis väldigt många experter som idag ifrågasätter om hon verkligen har dött naturligt, eller vad man ska säga. För det känns ju också väldigt sjukt det här att hon skulle råka vara i ett område där en seriemördare som mördar prostituerade härjar. Och hon är prostituerad och sen så bara råkar hon dö där, vilket leder till att man hittar andra som är mördade. Alltså det är sjukt sammanträffande i så fall.
Ja.
Och Gilbert-familjen, alltså Shannons familj, de anlitar då en advokat och han medverkar i CBS News 48 Hours Mystery från 2011. Och där bestämmer han sig då för att testa om det går att ta sig fram den vägen genom träsket som polisen menar att Shannon har tagit sig fram genom. Så han går alltså samma runda och han kommer fram till att nej, det är typ helt omöjligt. Det är för det första träskmark, så det är svårt att gå liksom. Och det är jättemycket vass här. Det är otroligt tajt mellan vassstråna. Och kläderna hittades ju en bit därifrån, så polisen menar att hon har dragit av sig kläderna och sen fortsatt. Och då ska hon alltså ha sprungit barfota utan kläder. Och alltså, kollar man på marken och allting så borde hon typ ha skurit sönder hela kroppen. Alltså det borde vara typ fysiskt omöjligt att ta sig fram där. Förutom det så är det en väldigt, alltså det är en väldigt stor väg, den här motorvägen som jag pratat om. Den är väldigt stor och väldigt trafikerad. Så att det här att hon bara typ skulle ge upp och bara lägga sig ner och dö är också väldigt ologiskt. Hon borde se bilarna om det är mörkt och så här bege sig dit. Hon är jättenära vägen. Varför skulle hon lägga sig ner där? Familjen anlitar även en känd obducent och han uttalar sig också om det här fallet. Och han har tittat på hennes skelettdelar. Och han säger att han för det första inte tycker att det finns tillräckligt mycket vatten på platsen för att hon skulle kunna drunkna. Och när han kollar på skelettet så kan han se att alla skelettdelar är hela, förutom en del som sitter högt upp i halsen. Och det är då ett ben som ofta går sönder när man trycker på halsen. Så han säger att man kan absolut inte utesluta strypning.
Nej.
Och det är ju det de här fyra kvinnorna inlindade i säckväv dog av. Men jag tycker också det känns lite som vi pratade om i förra avsnittet med ditt fall. Att det känns lite som att det är polisens stolthet här.
Mm.
Att de bara vägrar erkänna att hon kanske har blivit mördad. För det är en sak till som är väldigt intressant och det är att polisen har vägrat släppa det här 23 minuter långa larmsamtalet när Shannon.
Oj.
Familjens advokat har inte ens fått lyssna på det.
Ja, då är det ju någonting som de vet att de har gjort något fel.
Varför skulle de inte släppa det? De brukar ju släppa sådana.
Exakt.
Jättekonstigt. Men det verkar faktiskt som att vi kanske kan få höra det snart. För bara här om veckan, alltså i maj 2020, så kom då en domstol med beslutet att polisen måste släppa Shannons larmsamtal.
Mm-hmm. Åh, jävlar.
Mm, så vi får se hur det går. Det kan ju hända att polisen överklagar och sådär. Men jag hoppas att det släpps och vi får höra, för att det är jävligt konstigt alltså.
Mm.
Och när det kommer till seriemördaren så är det typ det här vi vet. Efter det här så har polisen hittat ännu fler kroppar i området som skulle kunna vara kopplade till Long Island-seriemördaren då, som han kallas. Och jag har hört att 2016 i alla fall så var det 17 kroppar som man hittat, alltså ytterligare 7 kvinnor. Och det senaste av de här offren dog då 2013, så det är alltså efter att de här kropparna har hittats. Och det här var då en kvinna som åkte ut på Jones Beach Island, längs den här motorvägen, mitt i natten. Hon jobbade som sexarbetare och hon bara försvann. Hon lämnade då plånbok och kläder efter sig. Och sen så hittade man henne död i vattnet. Och det är faktiskt en annan nyhet nu. För att i januari i år, alltså 2020, så släppte polisen ny information. Man släppte då en bild på bevis som man har hittat i närheten av kropparna. Det är då en bild på ett svart läderbälte med bokstäver på. Och antingen står det då WH eller HM. Och polisen tror då att mördaren på något sätt har hanterat det här bältet. Det är inget nytt bevis, men det är första gången som allmänheten får se det. Och som sagt, det är hittat på brottsplatsen, men mer än så vill polisen inte säga. Och det här är ju som sagt ouppklarat idag och polisen har varken gripit eller åtalat någon. Så frågan är ju då, vem kan ha gjort det? Som sagt så är det ingen som är dömd för de här morden, men det finns ju väldigt många teorier såklart. Polisen har ju givetvis kollat på torsken, Joseph Brewer, och kännens chaufför den här kvällen, Michael Pack. Men det var först i maj 2011, alltså ett år efter hennes försvinnande, som de gjorde en husrannsakan hos Joseph, eller Joe, då. Och då hittade de ju ingenting, vilket man ju kan förstå kanske. Men det var ju också det här att kärnan flydde från sin egen chaufför den här kvällen, vilket ju var väldigt, väldigt märkligt. Så är han inblandad på något sätt?
Mm.
Förutom det så uttalar sig kärnans syster i den här dokumentären från People Magazine att när hon ringde och frågade chauffören vad som hade hänt så betedde han sig väldigt konstigt. Och att han även ska ha sagt så här, jag har inte gjort något, jag har alibi. Vilket hon var så här, ja det var en jävligt random grej att säga.
Men så de enda bevisen för vad de har varit, alltså chauffören och torsken, det är vad de själva har sagt.
Ja, och att grannar har sett honom köra efter kärnan, bland annat. Ja. Att han har pratat med någon granne också.
Så de så hade kunnat göra vad som helst egentligen.
Ja, och så vet vi inte som sagt vad polisen hör under det här samtalet. Nej, om de hör någonting, vad de två gör eller inte gör.
Mm.
Men det är konstigt, för det finns ju ingenting som tyder på att de två känner varandra sen innan. Vad man har fått fram i alla fall. Men givetvis så förhör ju polisen båda de här männen och det gav ingenting. Och båda två får gå igenom ett lögndetektortest och båda klarade. Marie Gilbert, alltså kärnans mamma, hon tror inte att de här två är inblandade, men hon är helt säker på vem det är som är skyldig.
Mm-hmm.
Och hon misstänker då den här Dr. Peter Hackett, alltså han som bor på den här gatan där kärnan försvann och han som då ringde till henne efter kärnans försvinnande.
Just det, för han är ju ändå läkare. Han borde veta hur man styckar en kropp.
Mm, verkligen.
Han kan ju liksom anatomi och så.
Det tycker man ju verkligen. Och i det här samtalet med mamman så påstod ju han att han hade pratat med kärnan och försökt hjälpa henne. Och kommer du ihåg att jag sa att han förnekade ju sen efteråt, både till mamman och polisen, och sa att nej, men jag har inte ringt.
Mm.
Och jag sa ju även det att mamman var väldigt, alltså att hon fick en dålig magkänsla för att hon förstod inte hur han hade hennes nummer och sådär. Det tar nästan ett år innan polisen faktiskt kollar upp om han överhuvudtaget har ringt henne. Och då begär de då ut så de kan se vilka han har ringt och ja, hoppsan, där står det att han visst har ringt.
Så det var han hela tiden?
Det var han som ringde.
Åh, ditt...
Och då konfronterar ju polisen såklart honom med det här. Och då... plötsligt så ändrar han sin historia och säger typ, förlåt, jag skojade ju bara. Nu kommer jag ihåg att jajamän, jag ringde ju ett samtal.
För det är jävligt trovärdigt när man säger en sak och sen säger en annan.
Mm. Förutom det här så hittas kärnens kropp alltså bakom Peters hus. Hon ligger liksom i träsket precis bakom hans hus, ungefär 350 meter därifrån. Och det är också en väldigt konstig detalj.
Mm.
Peter förhörs av polisen, men han åtalas aldrig för något. Och polisen tror då inte att han är inblandad i hennes försvinnande eller att han är seriemördaren. Och idag så har han då flyttat från Long Island, så han bor inte längre kvar här. Men jag vet inte, det är mycket här som är skumt, tycker jag, med honom. Under tiden som polisen jobbar med de här morden på Long Island så blir de kontaktade av polisen i Atlantic City, och det är då ungefär 20 mil därifrån. För polisen där tycker nämligen att Long Island-fallen låter väldigt bekanta. 2006 så hittade nämligen polisen i Atlantic City 4 mördade kvinnor här. Alla 4 var prostituerade och dumpade i ett dike. Mördaren här döptes då till The Eastbound Strangler, för han la kvinnorna så att alla hade ansiktet vänt mot öst. Och de här hittades då 7 månader innan det att den första kvinnan försvann på Long Island. Så kan det här vara samma mördare? Var det så att mördaren började här och sen gick vidare till Long Island? Polisen är dock väldigt osäker på om det här är samma man, för att, alltså för det första, Long Island-seriemördaren, han har ju använt sig av internet. Han har ju letat reda på kvinnorna där, alltså på Craigslist. Och han har ju alltså ringt dem, verkar det som, och pratat med dem och övertygat dem att de inte ska ta med sig sina saker, och även ringt anhöriga efter och sådär. Så att för honom verkar det vara lite så här katt och råtta lek. Det verkar vara väldigt viktigt för honom. Medan The Eastbound Strangler bara har plockat upp kvinnorna från gatan. Och det finns en profilerare som är med i den här People Magazine-dokumentären, och hon uttalar sig om det, att hon tycker att just de här 2 grejerna är så stor skillnad, så att hon tror inte att det är samma man. Och som sagt, det kan ju låta väldigt likt att så här, båda mördar prostituerade, men alltså hemskt nog så är ju inte det superovanligt, utan seriemördare attackerar ju väldigt ofta prostituerade för att de tycker att de är enkla offer. Seriemördarna tror ju att det här är kvinnor som ingen kommer sakna. Det är en professor vid Indiana University som då har kollat på det här liksom, och kollat på seriemördare och prostituerade. Och hon har kommit fram till det att just att kvinnliga prostituerade är offer för seriemördare, det är liksom en trend som bara ökar. Och hon uttalar sig även om det att 46% av morden på de prostituerade i USA blir aldrig lösta. Så det är väldigt många här som är olösta, vilket är jättehemskt. Så att även som sagt, om det är samma sorts offer, så behöver det inte vara samma mördare. Som jag pratade om innan, så hela det samhället, alltså Oak Beach, de alltså slöt sig ju när de här kropparna hittades och ville ju typ inte prata. Och det här har ju fått folk att spekulera väldigt mycket och bli så här, vad är det ni döljer? Så det har funnits rykten om att det är saker som har pågått i det här samhället, bland annat rykter om droger och sexfester.
Mm-hmm.
Och en av teorierna är då att det är en grupp rika män som är inblandade i de här morden, och att de då plockar upp prostituerade, hade sex med dem och sen mördade dem. Och det skulle kunna förklara det här, varför det är olika tillvägagångssätt, till exempel. Och vi måste komma ihåg också det att Joseph, han hyrde ju inte kärnan i en timme, utan han ville ha henne i 5. Så var det kanske så att han inte planerade att träffa henne själv. Och att det helt enkelt har kommit in fler män, och att det är något som har hänt som har gjort att hon blev så rädd. En av kärnans nära vänner ska ha alltså typ hintat för familjens advokat att kärnan ville alltså komma in lite andra kretsar och börja jobba mot alltså torskar som har mer pengar. Och enligt det här vittnet då, så hade kärnan en torsk som var multimiljonär, och den här mannen heter då Jim Bissett. Hans pappa ägde en trädgårdsbutik och hade massa säckväv, vilket ju är intressant.
Mm-hmm.
En annan sak som är väldigt intressant, får man väl ändå säga, är att han tog sitt liv dagen efter det att kärnans kropp hittades.
Oh.
Och det, alltså det är också det här, folk har väl uttalat sig om det, att ingen visste riktigt varför han begick självmord, för att han var familjeman, omtyckt, hade barn, alltså verkade ha allt. Och sen givetvis så kan du inte se på utsidan att någon mår dåligt. Och det kan vara saker som försiggår inombords som inte syns. Men han har liksom inte lämnat något brev eller någonting som har förklarat varför han har tagit sitt liv. Igen kan det här givetvis vara sammanträffande. Han kanske inte ens var en kund hos kärnan. Den allra sista som jag tänkte ta upp som en misstänkt, det är faktiskt en polis.
Mm-hmm.
För det har man ju spekulerat i lite här, att det känns ibland inte riktigt som att polisen ville lösa det här, och är det då för att de själva är inblandade. Den misstänkta jag ska ta upp, det är ingen mindre än polischefen för den polisenhet som då utredde de här morden på Long Island. Han heter då James Burke. Det tog nämligen jätte lång tid innan FBI kom in i det här fallet. Och det här är ju någonting polisen har fått väldigt mycket skit för. Varför vill inte ni ha hjälp? För det handlar inte om att FBI inte erbjöd sin hjälp, utan det handlar om att polischefen James avböjde. Han ville inte ha FBIs hjälp och han vägrade släppa in dem i fallet. Handlar det om stolthet? Eller var det något han ville dölja? Och James har inte den bästa bakgrunden, kan man inte säga. För samtidigt som han steg i rang så blev han otroligt korrupt. Enligt en utredning som då Shannons familjs advokat har gjort, och enligt liksom flera vittnen som har kommit fram, så sägs det då att han har lett en prostitutionsring från sitt hem samtidigt som han har jobbat som polis. Och en prostituerad som var känd för polisen sedan tidigare har bott hos James, har det kommit fram. De har då levt ihop i flera månader och han har även haft sex med henne.
Mm-hmm.
Trots det här så fortsatte han stiga i rang tills dess att han blev polischef.
Givetvis.
Men han hamnade faktiskt i blåsväder när en heroinmissbrukare bröt sig in i hans bil och snodde en väska. För i den här väskan så hittade man sexleksaker och alltså grova porrvideos och sådär.
Jag får lite Captain Klänning-vibes av
detta. Jag vet. Jag med. Och när de då tog in den här missbrukaren på förhör, då ska han ha hånat James och kallat honom pervo. Och då har James totalt flippat och attackerat honom och börjat misshandla honom. Efter det här så hotade James både poliserna på stationen och det här offret då att de skulle hålla käften. Men det här kom ju ändå fram och han utreddes och dömdes till fängelse, faktiskt. Men han är ute nu igen. Men frågan är ju då, hur korrupt är han egentligen och är det något mer han döljer? För det är ju också det här som vi har pratat om innan. De här kvinnorna i säckväven, de frångick alla sina säkerhetsrutiner när de träffade mördaren. De till och med lämnade sina mobiler. Och är det någon prostituerade, i alla fall, alltså vågar lita på, så är det väl en polis. Och poliser är ju en person som både kan övertala eller tvinga in henne i bilen.
Mm.
Och James, han täckte också det här området där kvinnorna försvann. Och det finns också folk som har pratat om de här samtalen till Amanda. Alltså en av de här fyra kvinnornas lilla syster. De här väldigt korta samtalen som ringdes från tätbefolkade områden. Alltså den som ringde visste vad den gjorde där. Så tyder det också på att det är en polis. Eller är det bara någon som har kollat mycket på tv? Men igen, så vet vi inte. Och vad betyder det här WH eller HM som det står på skärpet?
Mm.
Det enda vi vet är ju att det verkar ha lugnat ner sig nu på Long Island. Men vad betyder det? Betyder det att seriemördaren har flyttat, vilket ju Peter har gjort till exempel, den här doktorn? Och betyder det då att seriemördaren håller på någon annanstans? Har seriemördaren dött? Försöker seriemördaren hålla igen? Men det är också så här, en seriemördare kan ju inte hålla igen för alltid. Till slut så kommer den ju mörda igen. Och det är också en intressant grej om man kollar på de här kvinnorna i säckväv. För de försvann maj till september olika år. Alltså bara sommarmånaderna.
Ja, just det.
Varför bara då? Alltså är det någon som bara har varit i området på sommaren? Vart är han annars i så fall? Som sagt, är det så att han är och mördar på något helt annat ställe någon annan tid på året? Vi vet ju inte. Och det är ju det som är så fruktansvärt hemskt. Man bara hoppas ju att han ska hittas så att allas liksom nära och kära kan få ett avslut. Och det är väldigt, väldigt sorgligt. För Shannons mamma kommer aldrig få svar. För Marie mördades faktiskt 2016 av en av sina döttrar, Sarah.
Va?
Mm. Sarah var alltså Shannons lilla syster och hon led av schizofreni och hörde röster och sådär. Och hon hade medicin mot sin schizofreni, men strax innan mordet så hade hon slutat ta den. Och Sarah dömdes då 2017 till 25 års fängelse.
Oj, jäklar.
Ja, verkligen. Men som sagt, alla förtjänar ju att få ett svar. Och det här monstret måste ju få ett straff.
Ja, men det är ju det som det känns när vi pratar om
Alltså ouppklarade grejer och mystiska försvinnanden och olösta mysterier. Alltså allt det här, att man vill ju bara ha svar. Mm. Och vi får ju bara hoppas att vi får svar någon gång. Både på det här fallet och förra avsnittets fall också med Rebecca. Men ja, detta... Ja.
Det var det
vi hade för den här säsongen.
Mm.
Det är det sista vanliga avsnittet.
Mm. Jag hoppas ni tyckte att det var kul med att vi gjorde två längre avsnitt.
Ja, ni får höra av er till oss och berätta om ni tyckte det var, ja, men, om ni gillade idén eller ja, vad ni tyckte. Sen kommer det aldrig, alltså det är ju inte något vanligt där. Det är inte som att vi kommer kunna göra hur många sådana här som helst. Utan detta var en specialare. Och det är för att vi verkligen brinner för kvinnofrågor.
Verkligen.
Detta ligger oss väldigt varmt om hjärtat och vi ville verkligen gotta ner oss i de här två fallen.
Mm.
Men nästa vecka på tisdag så kommer ett specialavsnitt och ja, vi kommer avslöja väldigt mycket. Ni vill inte missa det, vi kommer köra lite updates. Fall som har fått uppdateringar, nyheter, massa grejer händer då.
Verkligen. Och vill ni kontakta oss så finns vi på Facebook där vi heter Spöktimmen, Instagram där vi heter Spöktimmen och mejlen spoktimmenpodcast@gmail.com. Oh, just det förresten. Det blir inget eftersnack på söndag heller.
Nej.
Ska vi påminna om igen.
Just det, det ska vi också säga. Vi hörs på tisdag.
Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.